Michelle och Julia av Lars Olof Tunnbrå, inläst av Helena Zetterman och producerad av Bokea. Prolog. Den lilla flickan, en späd och långbent sjuåring, ser ut genom klostercellens gallerförsedda fönster. Hon undrar varför cellen ser ut som i ett fängelse och varför hon har blivit inspärrad här. Hon har visserligen ett eget rum medan de andra flickorna bor i en sovsal. Till en början kändes det lite ensamt, men nu har hon vant sig vid att bli väl omhändertagen av nunnan Magdalena, som varje dag hjälper henne att noggrant tvätta den späda kroppen och hjälper henne med kläderna. Hon ska vara proper. Kläderna ska sitta riktigt när de gemensamt går till morgonbönen. De drar till sig de andras blickar. Flickan har svårt att hålla tillbaka några skutt i gräset när de efter morgonbönen går mot matsalen. Flickan är mycket hungrig. Hon är alltid hungrig. Så ivrig att börja äta att nunnan får uppmana henne att först läsa bordsbönen innan hon lugnt och städat sätter sig vid bordet. Bordsbön är inget nytt för henne, men i klostret tycks det vara bönen som är det väsentliga och inte att äta. Med utsikt över vatten. Michelle kliver ur hissen på 8:e våningen. Han blir mer förvånad över hur ljus det är här uppe, där eftermiddagssolen lyser in genom trapphusets höga fönster. Från golv till tak är ingen överdrift eftersom glasfasaden sträcker sig från markplan till taket på den 30 meter höga byggnaden. Michelle är klädd i marinens blåa permissionsuniform med en stjärna på axeln. Han går fram till en dörr mot norr och ringer på dörrklockan. En konventionell klocka kan man tro, men inne i lägenheten hörs ett surrande ljud följt av en vissling. En signal som avslöjar vem det är som trycker på knappen. Och snart öppnas dörren och där står hans mormor, Ulla.
Hörde väl att det var du, Michelle? Säger hon med en glad röst. Det var länge sedan du tittade in. Vill du ha en eftermiddagskopp?
Michelle svarar jakande, trots att han drack några koppar när han skildes från kompisarna från amfibieregementet, som tidigare hette KA4, som kustartilleri, men som nu heter AMF-1.
Vad snygg du är i uniform förresten, säger Ulla över axeln när hon går in i det ljusa köket.
In i ett kök med alla moderniteter, alla tänkbara maskiner och elektronik för att styra allt ifrån solskydd till kaffekokare. Hej morfar, säger Michelle då han går in i det stora ljusa vardagsrummet.
Ja, hej Michelle, svarar Erik från sin stora öronlappsfåtölj. Jag hörde det komma, men jag har blivit för lat för att resa mig, förstår du.
Michelle kan inte låta bli att dra på munnen. Han har alltid haft en bra relation med sin morfar och aldrig upplevt honom som lat. Det gick många år, mer än 10, som han levde med en ensam mamma sedan hans far drunknat vid gesarna. Morfar var då mannen i hans liv innan mamma Malva träffade Thomas. Men nu är Thomas hans pappa, som en riktig pappa. Erik lägger ner sin stora kikare och vänder sig mot Michelle när han kommer in i rummet. Erik ser lite stolt ut när han vilar ögonen på Michelle. Han är själv reservofficer och har förmodligen varit den som starkast påverkat Michelle i hans val.
Kul att se dig, Michelle.
Du har blivit fänrik nu, ser jag. Har du muckat också?
Nej, inte än. Men vi fick våra stjärnor igår så jag tänkte åka förbi och visa dig dem, säger Michelle med ett stort leende.
Han går fram till Erik och sätter sig i stolen vid sidan av honom. Den stol som han anar att Ulla sitter i när de fram på kvällen med ett glas i handen ser på solnedgången och den täta trafiken i Göteborgs hamn. Den stora kikaren behövs för att se namnen på båtarna som lossar i de yttre hamnarna. Ulla kommer snart in med ett fat fullt med allehanda hembakade delikatesser.
Och så var det här med kaffet. Du vet, jag dricker bara cappuccino numera, när vi bara använder maskinen.
Och morfar kör med sin espresso.